Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är det andra programmet med en person som jag tror väldigt många känner till faktiskt i Tyresö. Välkommen igen, Mats Tallberg.
Tack.
Och varför säger jag att folk känner igen dig? Du får tala om vad man brukar hitta dig i Tyresö centrum.
Ja, då har jag suttit i biblioteket. Nu har jag inga förtroendeuppdrag kvar längre och pensionerad. Men jag har fortfarande en liten kärlek till biblioteket. Så att då sitter jag där länge och läser böcker eller tidningar. Eller möjligen sitter jag och använder deras dator. Och sen tycker kroppen att jag ska varva ner, då avslutar jag i regel dagen med ett eller två glas öl.
Ja, på bästa platsen. Det är nämligen där vi brukar ha vårt AV här på Tyreström. Varannan torsdag jämn vecka klockan 5 så kommer vi. Som tur var så sitter du oftast där i hörnet på Green Bull.
Ja.
Och då får du hålla plats åt oss när vi springer omkring, så det är jättebra. I förra programmet så pratade vi om egentligen när Bollmora byggdes upp, kan man säga. När Tyresö gick från ett agrart samhälle, eller litet samhälle. Ja, från början var det inte mer än 2000 invånare det året du föddes. Du föddes 1942.
Mm.
Och sen på 70-talet när Bollmora i stort sett hade liksom nästan, trodde man byggts klart, fast det hade det ju inte. Men de stora etapperna var klara. Då var vi 27 000 invånare.
Mm.
Och vi pratade om de gamla politikerna. Men nu ska vi prata om slutet för Gunnar Gyllnert. För han var ju då ledande politiker mellan 1956 till 1968, kan man säga.
Mm.
Och sen ersattes han av en massa människor som, ja, det, den här, efter den här befolkningsexplosionen, kan man säga, ute. Och den som tog över efter honom, det var Karl-Evert Österberg.
Mm.
Och han ledde kommunen mellan 1968 och 1971. Vad kan du säga om Karl-Evert Österberg som var folkpartist?
Ja, han införde en ny linje, det blev konfrontation. Vi hade ju tidigare haft mycket tätt samarbete.
Mellan Socialdemokraterna som du tillhörde och Folkpartiet och Moderaterna.
Mindre med dem.
Ja.
Men nej, det blev, men de hängde på i regel. Nej, det var Ivar Lundell. Så att det var ganska motvilligt som Ivar Lundell gick med på konfrontation.
Mm.
Men även de yngre hos oss var nog, och även jag själv på den tiden, tyckte nog att det skulle vara klara linjer mellan partierna.
Men, precis, och det här var ju 68, det var ju ungdomsrevolterna på att säga, ja, det var ja. Student. Det var ju den tiden när det blev väldigt politiskt på våra universitet och, och ni i talarstolen höll brandtal,
ja.
Vad jag kommer ihåg.
Jo, så var det ju. Så att på sätt och vis trivdes nog både de nya folkpartisterna och vi med den nya linjen också.
Ja, för innan dess var det
debatt blev det i alla fall.
Debatt blev det. Innan dess var det en massa gubbar som kände varandra och som kunde göra upp det där. Och sen blev ju Ulf Lönnqvist ordförande i Socialdemokraterna i Tyresö.
Ja, men Ingvar Carlsson som var riksdagsman satt en kort tid som arbetarkommunens ordförande.
Var inte han utbildningsminister ett tag också?
Jo, det var han också.
Ja. Men han var ju ändå en känd person här ute.
Jo, men sen var det en utöver de där nya i Bollmora ledande, din mor. Sen var det ju Erling Larsson och sen var det Nysell som var brandchef.
Mm. Det var många, många. Vi ska gå igenom dem.
Birgitta Lindén Nordell.
Just det, som kom sen också.
Tidigt också.
Ja. Och under Karl-Evert Österbergs tid, då föddes det 600 barn per år här i Tyresö.
Jo, det stämmer.
Det måste varit lite svårt att få fram så många förskoleplatser.
Jo, det var det som det första de tog i tur med. Sen började de diskutera förskolor och skolor också.
Det saknades 8000 dagisplatser, skolplatser, fritidsplatser.
Mm.
Och så var det såna här valaffischer. 700 står i kö, vi behöver dagis nu.
Mm.
Det var det ni kämpade för.
Jo.
Och jag vet att Karl-Evert Österberg, han ville ha hit tunnelbanan.
Det ville han, ja.
Men det ville, inte, det ville man egentligen inte, va? Det tyckte man inte var någon bra idé. Eller ville man ha hit tunnelbanan?
Nej, den diskuteras faktiskt nu lite grann, ja, jag vet, också. Nej, man visste ju i alla fall att tunnelbanestationer kunde bli ganska stökiga.
Ja.
Bättre med bussarna. Problemet var ju att fortfarande var landsvägarna ganska smala och sådär. Det tog sin tid med bussarna.
Ja, motorvägen kanske inte var klar. Jag vet när blev den klar? Kommer inte jag ihåg.
Det måste ha varit på 70-talet. Det var någonting med att den var lite problem enligt vad Ulf skrev i sin bok med att här nere så sen blev det sprickor i marken så det blev en aning försenat.
Ja, det var mycket sådana grejer.
Men sen när den blev klar så funkade den ju. Och det var då direktbussarna kom.
Ja, det var ju fantastiskt bra. Och under den här tiden så, ja just det, motorvägen var klar där i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Mm. Och Krusboda byggdes. Mm. Och Fornudens skola byggdes 68. Mm. Men sen kom Gunnar Janssons tid. Mm. Han var ju ombudsman på Byggnads. Mm. Och kan du säga något mer? Han, om jag har intervjuat hans... han gifte ju sig med Eva Jansson, som Eva Olsson hette eller hon var. Hon var med, vår vaktmästare på Forellskolan. Och sonen där har intervjuat om både Gunnar och Eva Jansson.
Jo, tidigare var Gunnar gift med Sigbrit som jobbade på Johannes brandstation.
Ni bodde grannar med dem, va?
Ja, vi bodde grannar med dem.
Ja.
Men även med Eva Jansson, eller Eva Olsson hette hon på den tiden.
Som var vaktmästare innan på... Och han ansågs då som en rejäl människa med fötterna på jorden.
Jo.
Och fortfarande var det bara en massa män, inga kvinnor. Jag tror att min mor, Sofie Wennander-Sandin, var nummer 3 på listan en gång.
Jo.
Men hon var ju lärare på Kumla skola och var väl inte jätte... Det här med politik var egentligen inte vad hon ville syssla mest med.
Nej, men hon höll på med det rätt aktivt, det gjorde hon.
Ja, hon var ju också engagerad inom fredsrörelsen.
Ja, ja. Mm.
Ja, och när Krusboda byggdes under Gunnar Janssons tid, då var det 500-700 outhyrda lägenheter i Bollmora. För då flyttade väldigt många människor från Bollmora till Krusboda, till radhusen där.
Det stämmer.
Ja, och då kunde man mer eller mindre få en lägenhet på Myggdagsvägen.
Just det, det kunde hända.
De kostade nästan ingenting.
Nej, de var billiga.
Och sen börjar man att bygga ut saker. Och sen var väl också så att man byggde väl också... Alltså hela föreningsstyrelse byggdes, eller hölls på med, va? För att alla de här föreningarna vi har drog igång där på 60- och 70-talet.
Jo, de kom igång. Det var ju bland annat dina föräldrar, pionjärer, som satte igång Tyresö U-lands- och fredsförening till exempel. Mm. Men det var många andra föreningar också.
Idrottsföreningar?
Ja. Mm. Och de började bygga i idrottsplatser. Det fanns den där nere vid Kumla eller Trollbäcken då.
Mm.
Men det ställdes krav på. De skulle ha idrottsplatser här också.
Och jag vet att Ulf Lönnqvist då, som blev ordförande i Socialdemokraterna i Tyresö, arbetarkommunen kallar sig då. Mm. Han har ju skrivit en bok.
Ja.
Och den boken är väl en enda bok som är skriven i Tyresö som berättar den politiska historien om Tyresö. Och alla beslut man tog och när man tog dem och hur man bråkade kring olika beslut.
Jo, i princip så har du ju rätt.
Mm. Och tydligen var det 1967 som Ingvar Carlsson var ordförande och sen 68 blev Ulf Lönnqvist ordförande. Mm. Och han anställde då Birgitta Lindén. Som sen hette Nodell. Mm. Som blev sen en väldigt betydande politiker här. Och Gyllnert avgick. Berätta om Ulf Lönnqvist för de som inte känner honom. För han hade ju en stor karriär sen på riksplanet.
Jo, nej. Ulf kände vi ju mest som kommunalpolitiker här. Men Ulf var en bra och saklig person. När han höll sina tal så började han redogöra detaljerat för vad de andra partierna tyckte.
Jaha, ja.
Ganska ordentligt. Och sen när det hade nötts in, då kom han fram till, eller så redogjorde han för vårt partis synpunkter.
Okej.
Han kunde prata ganska länge, men han var ändå en ganska lyssnande person. Så du kunde kritisera honom i någon sakfråga och han lyssnade och han tog in vad man sa.
Ja. Och hans fråga var ju idrottsfrågorna, va?
Han var i första hand engagerad för det, ja.
Han satt väl även i Tyresö FF styrelse på den tiden?
Ja.
Och han var med och planerade en ny simhall?
Ja.
Och även Alby friluftsområde var han på att det skulle byggas ut?
Det stämmer.
Man ser en bild på honom när han är väldigt nöjd när han börjar inviga. För att det hus där man är, kafeterian i Alby friluftsområde, det var väl en gammal prästgård, va?
Det var prästgården på den tiden.
Ja.
Den upphörde egentligen att vara prästgård. Jag måste tänka på 30-talet någon gång. För sen bodde prästen borta vid kyrkvägen.
Aha.
En stor villa.
För när du gick och konfirmerade dig och bodde i Trollbäcken.
Vi är inte konfirmerade.
Vi var inte konfirmerade.
Varken Kristina eller Gunilla och jag brydde oss om det där.
Nej.
Fast vi tillhör statskyrkan.
Okej, det gjorde inte jag heller faktiskt. Ja, det var ju stort för det var alla verkade
vilja. Nej, de som man kunde få en moped. Jag var helt ointresserad av den mopeden.
Det var bra, du gick inte att påverka, det är rätt. Så att Alby friluftsområde det invigdes november 1969.
Ja.
Ja, och även Ulla Hoffman som sen blev...
Hon hette Ulla Martin på den tiden.
Ja, hon drev också frågan om fler dagisplatser. Hon blev ju sen riksdagskvinna för Vänsterpartiet. Mm. Men om vi går till Ulf Lönnqvist, han blev ju idrottsminister under många år. Sen blev han väl också landshövding nere i Blekinge, va?
Det var då när han hade avgått. Han avgick hos oss, vad var det? 88 tror jag han avgick. Då blev han landshövding där. Hans fru var ju från Blekinge.
Just det.
Och han var ju ofta där.
Ja, de hade ställe där.
På somrarna och sådär.
Ja. Och efter Gunnar Janssons tid, som var 1971-1974, då kom Erik Magnussons tid, 1974-1980. Och han gick ut och sa, jag lovar Tyresöborna att framtiden blir lugn.
Mm.
Nej till tunnelbanan. Nej till farmarstigen. Han ville inte att det skulle byggas så mycket.
Nej. Nej, han var ju, Erik är ju en lugn och eftertänksam person.
Mm.
Jag har träffat honom i hembygdsföreningen och sådär. En ganska trevlig person.
Han är extremt kunnig. Han har ju varit har ju berättat i många, många program här på Tyresöradion. Jättematerial, den här boken Tyresö torp och gårdar tillsammans med Göran Magnusson. Det är han som har skrivit den. Men båda bröderna Magnusson kan ju jättemycket om det gamla Tyresö innan Bollmora.
Speciellt Göran skulle jag vilja säga.
Ja, men jag tror Erik också varit med och berättat.
Erik kan det, han har träffat personerna.
Ja.
Men i detaljerna, då är det Göran som gäller.
Ja, okej. Okay. Du har rätt. Men under Erik Magnussons tid, då blev Dalskolan byggd. Simhallen kom 1975. Mm. Man fick äntligen ett systembolag. Det betydde mycket för att annars åkte folk iväg till något annat centrum och inhandla.
Kärrtorp åkte.
Ja, det vi åkte till Farsta. Mm. Och sen blev planerna för Domus, liksom hela det här där.
Ja.
Och stenen framför simhallen fixades till, eller vad det nu var. Och stor förtätning i Trollbäcken. Och sen var det jättemycket elev på Kumla skola, så några fick bussas under den här tiden.
Mm.
Sen kom en fantastiskt trevlig tid, nämligen Sven Lionells tid.
Mm.
Han ledde Tyresö 1980-1986 och då hade han två starka kvinnor vid sin sida, Birgitta Nodell och Lena Josefsson.
Jo. Lena satsade ju på en skylt som man kan fortfarande se den ibland, trivsamma Tyresö.
Ja, och berätta om Sven Lionell, för att vi har gjort många program om honom. Han var ju en kulturbärare av Guds nåde.
Jo, jag kände honom alltså från kulturnämnden på ett tidigt stadium. Han var egentligen från, om det var Göteborg eller möjligen Bohuslän. Men fadern jobbade på Scania. Jag jobbade också där ett tag innan jag hamnade i hamnen, Stockholms hamn. Så fadern var lite strävare, men det var en typisk ingenjör. Sven var lite mer diplomatisk och lyssnande person.
Ja, ja.
Och sen gjorde han ju skådespelarna från 80-talets slut.
Ja, det var han Tyresö, egentligen som var skaparen, tror jag, bakom hela Tyresö teaterförening. Och gjorde Tyresö-spelet och allt det där.
Det.
Och även gjorde politiska revyer i Tyresö centrum när det fanns en scen där.
Jo, för de gjorde ofta det genom IOGT. De hade ofta sånt där.
Mm.
Så han vidareutvecklade gamla IOGT-NTO. Ja,
för han var nykterist och det roliga var att han spelade den försupna prästen när det var hemsöborna nere på Notholmen som de kastade i sjön.
Jo, ja.
han var duktig att spela.
Han var en bra, han levde in i rollerna.
Ja, det gjorde han. Det gjorde han verkligen.
Jo, han var trevlig och tyckte om att skämta och skoja ibland också.
Ja. Och han drev ju på väldigt mycket såna här kulturella aktiviteter här i Tyresö. Och kämpade hårt för det. Faktiskt ville han ha ett kulturhus. Det blev det aldrig. Men han såg till att vi hade scenen här utanför Forellskolan.
Mm.
Han drog igång många saker. Och det var under hans tid som gymnasiet byggdes. Bollmoravallen invigdes 1980. Mm. Eller 82, förlåt. Och ishallen börjades byggas och blev klar 1984. Och gymnasiet blev klar 1982. Så att det var ju väldigt mycket saker som hände också där i början av 80-talet.
Jo, det var ju, man gick lite mer på djupet då.
Ja.
Bara bostadsproduktion.
Precis.
Man gav fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter.
Ja.
Allt för att medborgarna skulle trivas också.
Ja, och då kom den här trivsamma Tyresö. För sen 1986 till 92, då var Birgitta Nodell den styrande kvinnan här i Tyresö. Och det är roligt om man tittar på de här olika åren. För 86 var Birgitta Nodell, 89 också. Sen kom Berit Assarsson, sen kom Birgitta Lönegård och sen kom Berit Assarsson. Så det var ju ett tag när det växlade väldigt mycket mellan moderater och socialdemokrater. Men allihopa var det starka kvinnor.
Jo, jag brukar skämtsamt säga under de där åren, varannat val vinner vi och varannat år de andra.
Ja.
Och det var starka personligheter, Birgitta Nodell var ju alltså en duktig person, ja.
Ja, och det är också en sån här tid där Farmarstigen byggdes. Kommer du, för jag flytt, eller mina barn föddes där i 83-85, så att för mig var hela den här fantastiska utbyggnaden av Farmarstigen, det gillade jag, för dit flyttade vi. Jo. Och det området tycker jag var det bästa området förstås, i och med att jag flyttade dit. Men de gjorde det så smart. De byggde ju, ena sidan var det HSB som byggde bostadsrätter där vi köpte en. Och på andra sidan vägen, Basilika och alla de gränderna, där var det hyresrätt. Där var det Tybo.
Mm.
Men husen såg likadana ut. Så att som barn så tänkte man inte så här, ni bor i bostadsrätt och vi bor i hyresrätt. Utan det var en bra gemenskap. Och man skapar ett område som funkar väldigt bra för ungar.
Jo, innan det byggdes på Farmarstigen, det var ett stort koloniområde.
Det var det.
Mm. Mm. Tyckte vi själv om ibland, när jag bodde där vid Krusbola fortfarande kvar, så gick jag ofta där över kolonistugorna. Och sen gick jag bakvägen, så kom jag där till Hanviken.
Ja, ja. Mm.
Men det var ju nödvändigt ändå. Men nu byggdes det lite mer mjukare.
Ja.
Inte så hårt exploaterat.
Nej.
Utan man tog lite mer hänsyn till naturen. Och
ja, och vi tyckte det var så bra att barnen kunde springa mellan oss. Och Graningsringen fanns det ju väldigt bra områden. Så man var ju aldrig rädd när ungarna var ute och cykla.
Nej.
För det var liksom, de kunde cykla till centrum utan att passera en väg. Och hela det här, sen när de gick på Nyboda och gymnasiet, så var det ju liksom ett barnvänligt område. Plus att det var bra lekplatser. Och sen byggdes ju Soluret, det här området närmast Graningsringen, som också liksom lite högre hus. Och det är helt, de tänkte ju lite mer att vackra områden som funkar bra ihop med omgivningarna.
Jo, för nu kom ju ett nytt parti till som heter Miljöpartiet.
Ja.
De kan ha inverkat lite grann, ja.
Ja, eller taget hela det tänket fanns ju i samhället. Man var väl lite alltså efter miljonprogrammet tack vare miljonprogrammet. Och du kan ju berätta vad Lex Bollmora var för någonting.
Jo, det innebar ju, det var också ett initiativ från Gunnar Gyllnet, men där samverkade han nog mera också med Gunnar Thuneby. Nämligen att en större kommun kunde få bygga i en mindre kommun.
Ja, deras bostadsbolag, Stockholms bostadsbolag, kunde få bygga i Tyresö.
Ja,
för man hade inte resurser att bygga så här snabbt på 50-60-talet.
Nej, det var ju svenska bostäder och familjebostäder framförallt.
Men det blev ju en nackdel då, att då fick ju också Stockholms kommun möjlighet att flytta ut människor till de här ställen man byggde. Och det som hände var att de flyttade ut väldigt mycket av familjer som inte kunde försörja sig. Så vi fick i början väldigt mycket sociala problem.
Jo.
Men det blev ju bra till slut.
Det blev bra till slut. Men jag minns den där diskussionen att man fick hålla ett öga på Stockholms stad här.
Ja, och sen var det väl
och
det.
Och säga till dem också.
Ja, men det var därför jag tyckte det här området på Farmarsteg, där tänkte man till så det inte blev ett liksom, A- och B-lag bland barnen. Och liksom, tycker jag också, Strand har man byggt jättefint. Man liksom blandar bebyggelse, både hyresrätt, bostadsrätt, villor. Så att hela den. Och sen för inte tala om Gudeterrassen som blev väldigt vackert. Mm. Det var 87.
Jo.
Så man hade ett annat slags tänk, va?
Jo, det är alltså det nya, alltså att man tar lite mera hänsyn till landskapet.
Och så. Ja.
Nej, det hade man inte tid med innan. Då var det viktigast, då tänkte de som Strindberg att varför riva en del? Nej, man bygger nytt för att det är nytt alltså.
Ja, det är nytt.
Jo, men
alltså jag vet ju, mina föräldrar då, som vi kommer från en liten lägenhet i Rågsved, en tvåa, jättetrångt, där vi även hade inneboende släktingar som kom till Stockholm och fick bo, så att det var jättetrångt. Och vi kokte tvätt på en gasspis och vi hade ingen tvättstug, alltså allt det där. Och min mamma fick slita både med att jobba och klara av det här. Och vi hade barnflickor som skulle passa oss och så fanns ingen. Så när de kom ut hit 1960, Min mor sa ju att hon bodde i ett hav, tyckte hon att alltså 94 kvadratmeter lägenhet. Alltså hon var ju så lycklig. En toalett och alltså både toalett, duschrum och badrum. Mm. Så det fanns två. Det fanns ett matrum, det fanns en balkong, det fanns modern tvättstuga i källaren. De var ju alldeles imponerade av moderniteten.
Mm. Nej, det satsade de ju på.
Ja. Tänkte ni så, du som är lite yngre då, såg ni liksom att ni gick från ett fattigare samhälle till ett rikare, eller hade ni så pass bra från början att du inte efter, för du är liksom krigsbarn, så att 30-talisterna hade väl lite värre på att säga.
Ja, de hade värre. Nej, det var ju när våra småländska släktingar besökte oss. Då kunde de ju säga som du, var stort och fint det är och så vidare. Här, ja.
Ja, och det här med utedass, alltså min mamma och pappa var ju uppväxta med utedass.
Ja, det, i Småland gällde det.
Ja, och man åt gammal, jag tyckte min mamma pratade om det här med att hon skulle aldrig längre äta gammal sylt. Jag fattar ingenting, för då syltar man och saftar man och så fick man inte äta den färska, utan man åt alltid den äldsta burken som hade ett lager av det var mögel.
Nej, i Småland gällde ju huvudregeln på somrarna att då var jag och Kristina och Gunilla hos morfar och mormor och lade ved, alltså.
Ja.
För de hade vedspis och det var viktigt att den låg snyggt och prydligt i vedbon.
Ja. Men det var ganska okej jobb för ett barn, va?
Ja,
hålla på med ved.
Det mådde vi väl bara bra.
Mådde det bara bra. Var det din mormor som bodde där, sa du?
Mormor och morfar, ja.
Ja,
morfar kom ju mera på kvällen, för han var ju målarmästare då.
Ja, ja. Så att ni kommer från en arbetarbakgrund på din mammas sida. Din farfar var, din pappa var ju läkare, det var ju fint.
Mm.
Din farfar?
Konstnär, men han hade gått långa vägen. Han kom faktiskt från arbetarmiljö. På den tiden var de ju hammarsmedsmästare.
Aha, ja.
ursprungligen kom var det en finsk släkt från början på 1600-talet. Samma land var det ju då. Men språket var ju olika. Så till och med farfars far var väl den första som kunde tala svenska ordentligt.
Ja, ja. Mm.
Men det är ingenting som vi tänker så mycket på nu. Utan
nej, nej.
Vi tänker nog svenskt.
Ja. Ja. Jag tänkte efter Birgitta Nordells två mandatperioder. Mm. Hon var ju då kommunstyrelsens ordförande 1986 och sen blev hon det 1989. Det var bara treåriga mandatperioder på den tiden. Mm. Så 92 blev ju moderaten Berit Assarsson. Mm. Och tre år senare kom ju Birgitta Lönnegård som också blev... Och det kommer jag ihåg, för då var jag också engagerad. Mm. Och då var det även Anders Linder som nu... Han var kommunalråd och även Lasse Eriksson blev kommunalråd. Mm. Det var en period där de... Ja, senaste gången. För sen blev det 20 år med moderatstyre. Framförallt var det Berit Assarsson, men sen blev det också Fredrik Saveståhl. Så det var ju inte förrän 2019 som
nej,
Anita Mattsson...
Nej, Berit Assarsson kan jag förklara. Det var samma sak som Harald Falk. Hon var alltså en väldigt bra moderat.
Ja, det tycker jag också och, faktiskt.
Hon tänkte inte bara efter hur de moderata väljarna ville ha det. Nej, hon försökte faktiskt se det hela. Alla väljarna skulle ha nytta av hennes politik.
Ja, det håller jag med om, för att hon var också så rolig, för när jag satt också i kommunfullmäktige under många år, och då var ju hon kommunstyrelsens ordförande och det var hennes förslag som vi röstade på. Mm. Eller hennes, moderaternas förslag eller majoritetens förslag. Mm, mm. Och det som var då fascinerande tyckte jag då, det var ju då planerades ju strand, hela det området. Och då hade ju hon bestämt sig för att det ska vara snygga hus.
Ja, ja.
Det var viktigt för henne att husen harmoniserade. Mm. Och då fanns det alltså färgskalor i... Ja, man fick måla röd eller grön eller blå i området. Mm. Men bara den gröna och den... Alltså några stycken färger. Det fanns jättemånga färger. Mm. Men färgerna skulle kunna harmonisera.
Jo.
Och det här tyckte jag liksom, det här var ju så långt ifrån liksom sån här borgerlig frihet. Ska man inte kunna få måla sitt hus i rosa spräckligt? Nej, sa hon. Nu ska vi bygga ett fint område med gamla färger som harmoniserar med slottsmiljön. Så hon var ju med också och tog fram väldigt vackra bilder och det blev ju väldigt fint.
Jo, för du vet, trots hennes partitillhörighet så hade Berit Assarsson länge jobbat i något departement. Jag har glömt vilket.
Ja.
Men hon blev och var lite påverkad ändå hur de tänkte i kanslihuset och sådär. Alltså att det skulle vara lite reglerat och
ja,
att det skulle stämma framförallt. Det ja, fick inte improviseras hur som helst.
Nej, för hon lade ner ganska mycket egen tid på de här planerna.
Ja.
Hon var duktig på det. Och jag tänker också, Gunnar Jansson som vi pratade om förut, det var ju... Han var ju också ordförande i kommunfullmäktige. Och går vi på den sidan, för att fullmäktige är egentligen den demokratiska delen. Där alla kan gå dit och den som är ordförande i kommunfullmäktige anses ju liksom högst upp. Det är ungefär som talmannen i riksdagen.
Ja.
Liksom. Men i själva verket så är det ju ordförande i kommunstyrelsen som är den viktigaste politikern. Men ändå så sätter man dit bra, eller de politiker som man har högt förtroende för. Så vi har haft, till exempel har haft Anna-Britta Asp som ordförande i kommunfullmäktige. När jag började var hon, och det var ordning och reda på den tiden.
Jo, hon var en trägen arbetare i vingården.
Ja, det var verkligen. En annan som också är känd för Tyresöborna som inte själv varit kommunalråd tror jag, det var Jan Larsson, Folkpartiet.
Jo, han var ju känd. Det var redan när vi hade valstugan där i Trollbäcken. Vad hade Folkpartiet då? De hade en container.
Ja, hade de? Okej.
Försedd med mycket starka lås. Det var Jan Larsson, vi skojade ju lite grann.
Ja.
Sen har han en yngre bror som heter Mats Larsson.
Just precis, som också är aktiv.
Jan Larsson, han fortsatte delvis, men i mera i bredare stil än Karl Evert, konfrontationspolitiken.
Ja, och jag tror också att det som hände var ju när närradion drog igång 1985. Mm. Då var ju Jan Larsson en av dem som hade, ja, det kanske bara heter Radio Liberal eller Folkpartiets radiosändning. Och det han var arg på, det var ju ombyggnationen av Graningsringen. När Formator byggde om hela Graningsringen. Mm. Och det tjatade han om i 10 år. I media och från talarstolen i fullmäktige.
Jo, han tänkte väl att det blev för dyrt.
Ja, han tyckte det. Så att, men sen blev han ordförande i fullmäktige. Och då blev han en ganska duktig ordförande i fullmäktige faktiskt.
Jo, för det har Kristina sagt. Hon satt inte då som ordförande. Och sen var det någon annan moderat som satt i presidiet. Men i första hand, om han skulle vara borta, då skulle Kristina sitta där.
Ja, just det. För hon var jätteduktig, din syster Kristina Tallberg, som ordförande.
I föreningsteknik.
Ja, och det är väl också någonting som en del av demokratin, va? Mm. Att många som varit med länge i politiken lär sig hantverket, för det är ett hantverk. Att kunna leda ett möte och se till att inte någon liten grupp tar över, låta alla få prata, sätta streck i debatten och sen ta beslut.
Jo, nej, det är viktiga saker. Man får påminna en del yngre om det där.
Ja.
Hur viktigt det är. Men nej, det blev vi upplärda redan under SSU, hur viktigt det var.
Ja. Ja, det var mycket kurser kring sånt en gång i tiden.
När de här 68-rörelsen kom, nej, de kändes helt främmande för mig. För de hade inte det där.
Nej.
Tvärtom, de ville avskaffa det. Men nej, det ville inte vi, nej.
Nej. Nej, det har ju varit många såna här trender när man liksom i demokratins namn blir nästan lite odemokratisk. Så att det är viktigt att i en demokrati så finns det regelverk också.
Just det.
Ja. Mats Tallberg, du är en fantastiskt duktig person att komma ihåg saker. Och det finns ju en massa människor vi inte har nämnt. Och det innebär ju inte att vi har glömt bort dem. Men det är ju roligt att kunna prata lite grann om Tyresis historia och människor som betytt något. Finns det någon till som vi borde nämna lite mer om, tycker du?
Du menar de vi har pratat om?
Ja, vi pratade om, bara lite grann om Birgitta Lönnegård, som också var en betydande politiker som var ordförande i kommunstyrelsen.
Nej, för vet, hon kom ju från Kalmar. Hennes föräldrar var ju dövstumma.
Ja.
Och hon betraktades lite udda. Hon var duktig, tyckte de. Så kom hon hit då och var aktiv en aning i som unga örnledare. Sen kom jag och pratade med henne och tyckte nog att hon var ganska skärpt, lite skollärare.
Hon var lärare, lärare på Nipshire i Bergfoten.
Hon hade den stilen. Mm. En trevlig person som hon sa någon gång när hon berättade om sig själv att jag var nog den första som pratade med henne.
Ja, det var roligt. Ja, för hon har berättat om det, om hur det var att växa upp med föräldrar som inte kunde prata. Mm. Så barnen lärde sitt eget språk hemma. Mm. Mm. Men det gick väldigt bra för henne och hennes syskon.
Jo.
Hon blev själv sen ordförande, eller blev anställd på HSB, va? Och hon var väl också partikassör inom Socialdemokraterna ett tag, tror jag.
En kanslichef.
Var hon kanslichef, så var det, ja. Men hon har en syster som heter Alice, va?
Det visste jag
som
inte.
Var riksdagsman för Vänsterpartiet. Och hennes bror tror jag är psykolog. Mm. Så det har gått, alla syskonen har gått bra för. Trots att de växte upp i ett tyst hem och skaffade sig ett eget språk. Mm. Det är en väldigt intressant historia.
Jo, hon är rätt intressant. Nu vet jag inte, hon är betydligt yngre än vad jag är. Men det är möjligt att hon är pensionerad nu.
Hon är lika gammal som mig. Så ung är hon.
Är hon så pass ung, ja.
Och jag är inte ung.
Nej, men du vet, hon såg alltid lite äldre ut. Hon klädde sig lite mer lärarinne.
Parant. Hon var mycket parant.
Lärarinneaktigt.
Ja, nej. Ja, men det är roligt. Jag tänker så här, ni som lyssnar på det här. Det här är alltså en del av vår historia. Och nu är det från någon slags socialdemokratiskt perspektiv. I och med att vi båda två har läst en bok av Ulf Lönnqvist som har skrivit om den här perioden. Jag skulle gärna önska, om någon lyssnar, gärna Berit Assarsson och några stycken till inom Moderaterna. Mm. Som kanske har ett annat perspektiv på det här. Så får vi höra lite, hur tänkte man? Mm. För att många av de här planerna som man haft i Tyres när man byggde Bergfoten eller Koriandergränd eller Angelica Basilica, Solut, Veronica och allt vad hette någonting. Det var ju saker man gjorde ihop, och i och med att majoriteterna växlade så pass mycket, så var det några partier som planerade och andra fick utföra. Ja. Medan de sista, eller inte sista 20 åren, men från 1999 då kunde Moderaterna köra själva. Mm. De senaste 6 åren så har det ju varit ett styre som är med Anita Mattsson som är kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Liberalerna, Miljöpartiet och sen är väl också Vänstern och Centerpartiet. Ja. Så att det, man har gjort nya konstellationer. Men väldigt mycket av det som byggs idag är sånt som har planerats av andra. Och det som planeras nu blir nya konstellationer. Så att det är inte så lätt när de här ledtiderna är så långa.
Nej, jag håller ju med. Nej, Anita Mattsson tycker jag gör ju ett bra jobb. Ja.
Det tror jag också att man
och
tycker.
Hon brukar lyssna. Förutsatt hon ju ofta där vid Graningsringen på pubben. Så fick vem som helst komma dit och prata med henne.
Vet du vad? Hon sitter fortfarande vid Graningsringen. Men nu har hon fått en egen lokal där uppe. Så varje fredag jobbar hon och några stycken politiker i den lokalen. Och då får man komma in och prata med henne.
Ja, för det var ju det hon alltså återknutit till det som var så viktigt förr. Framförallt de där äldsta som vi pratade om först. De var ganska noga med att prata med, eller att väljarna fick komma och prata med dem hur som helst.
Det är rätt, det är rätt.
Och så förklarar de.
Det är så som demokrati byggs.
Just det.
Tack så mycket Mats Tallberg som är en mycket kunnig person när det gäller den politiska utvecklingen i Tyresö. Jag som har haft det här roliga, intressanta samtalen, jag försökt också läsa på, för jag har fullt med stödanteckningar framför mig, för det här är sådana saker som vi måste någonstans prata om, därför att det här är, trots att det är över 60 år sedan den här kommunen förvandlades, så är det snart folk som inte kommer ihåg det här. Så att jag tänker fortsätta och intervjua er 80-plussare, för det verkar vara ni som kan det mesta om Tyresös utveckling. Tack för att du kom hit igen, Mats.
Tack.
Och det här var alltså det andra programmet med Mats Tallberg. Och jag som har haft äran att få prata med Mats, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.